Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 256 där jag möter Simone Margolis, vd på Hemköp och Tempo. Hon har en gedigen karriär inom dagligvaruhandeln där hon tidigare var vice vd på Axfoods logistik- och inköpsföretag Dagab och dessförinnan flera år som ledare inom ICA. Det här är ett samtal med civilingenjören vars karriär tog en annan riktning än den hon kanske först hade trott när hon gick ut från KTH. Vi pratar om vad ett datadrivet och analytiskt angreppssätt kan betyda för ledarskapet, att skapa engagemang och om vikten att tro på sig själv. Möt Hemköps första kvinnliga vd som med stor passion för både teknik och mat nu leder bolaget i stark tillväxt. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 256 med min gäst Simone Margolis. Jag heter Eva Ekedal. Simone Margolis, välkommen till Karriärpodden.
Stort tack.
Det är så kul att du är här, för nu ska jag få, kanske en av de första som får lära känna dig i poddformat. Är det så?
Mm.
Det är det?
Mm.
Ja, det ska bli så kul. Men du var ju lite kändis här bara nu häromdagen i Dagens Industri. Då kunde man läsa minsann om Hemköps vd som hade gjort så mycket framsteg.
Ja, det var fantastiskt roligt att vi fick bli uppmärksammade på ett så fint sätt.
Ja, verkligen. Mm. Och du i allra högsta grad.
Mm, verkligen. Det var enormt roligt.
Ja, ja, för då kunde man läsa att tillväxten, Hemköp växer mer än marknaden.
Mm.
Så nu har vi liksom, vi börjar med lite reklam för Hemköp. Mm. Jag sa ju till dig när jag bjöd på kaffe här nu att ja, jag har handlat på Hemköp idag. För det gör jag faktiskt ganska ofta. Inte varje dag, men ganska ofta.
Mm. Det är jätteroligt. Och det är ju faktiskt det som är roligast. Att det är fler och fler faktiskt som hittar oss. Mm. Och ger oss bra butik.
Mm. Och då måste du ha gjort några bra saker här. För att det här ska hända. Mitt i liksom. Jag var öppet nyfiken. Det är ju ändå lite orosmoln på marknaden. Några aktörer växer väldigt mycket. Några har det svårt på dagligvaruhandeln.
Ja. Det är lätt att tro att det här har skett nu, utan vi började egentligen för 3 år sedan med att dra fram en ny strategi för Hemköp, tydliggöra våra mål, vårt nya kundlöfte och vår nya vision. Och sen har vi jobbat hårt de senaste 3 åren med flera strategiska områden.
Mm.
Och jag skulle säga att jag tycker vi börjar se den förflyttningen redan under hösten. Och vi såg faktiskt att vi började växa marknadsandelen redan under hösten. Och det har hållit i sig här nu och egentligen ökar gapet nu senaste två kvartalen, vilket är jätteroligt att se.
Mm.
Så det är egentligen, tror jag, ett resultat av en tydlig plan som vi har jobbat mot.
Ja, men det är ju intressant, så att även fast det liksom blåser massa orosvindar och ja, men hela världen är lite upp och ner, så kan man alltså när man tänker så här generellt sett, det här kan ju gälla vilket företag som helst, som helt plötsligt ändå går i, liksom tuffar på där, även fast det är de här knöliga tiderna.
Ja, det viktiga har ju varit verkligen att förstå sig på förändringar i marknaden.
Mm.
Och både ha en agenda på lång sikt, där man gör en stor långsiktig förflyttning.
Mm.
Men parallellt har vi haft också väldigt många kortsiktiga initiativ.
Mm.
För att driva på den förflyttning och förändring som vi har velat uppnå. Och det är ju fantastiskt roligt att se både i siffrorna, i kundtillströmning. Och få den fina uppmärksamheten som vi fick här i veckan.
Ja, men så, alltså, det är ju också kul att se, vad är det då? Det är ju därför du sitter här nu, känner jag. För att vi ska ta reda på vem det är som leder det här företaget. Och för det, ledarskapet är inte oviktigt. Och att få med sig alla aktörer inom ditt bolag då, att gå åt det här hållet.
Mm.
Eller hur? Mm, det är det jag tänker undersöka. Ja. I alla fall. Jag vet inte vad du vill, men så känner jag. För man vet ju inte så mycket om dig.
Nej.
Jag har försökt göra research och sådär, men det var inte lika mycket skrivet som det brukar vara om en del av mina gäster som är här. Det var nästan lite skönt, för att ibland så finns det så mycket material. Jag hade ju Alexandra Pascalido här senast, och alltså det var ju så mycket som stod skrivet och gick att lyssna på om henne, så att jag kunde inte ta in allting. Så det är lite skönt för mig att jag får ha ett blankt papper.
Det kommer allt idag.
Ja, allt kommer idag. Och det är jag som kommer få förlösa dig i poddvärlden. Ja, det har jag faktiskt gjort med fler. Men du, vad ska vi börja då? Då måste vi börja, Simon. Vem är hon från allra första början och som liten? Ska vi börja där?
Mm. Jag är född i Stockholm.
Mm.
Föräldrar och tre bröder. När jag,
tre brorsor. Okej, här har vi något spännande.
Jag tror att det har varit, när man tänker tillbaka, så har det nog varit ganska centralt i vem jag är. Familjen är viktig för mig. Både vad säger min ursprungsfamilj som jag var uppväxt i, men också min familj som jag har valt själv, som man säger. Jag tror att mina föräldrar var lite kanske före sin tid. Jag är född på 70-talet, slutet av 70-talet. Det var självklart att mina föräldrar delade på både karriär och sysslor hemma och barn. Mina föräldrar, framförallt min pappa, har alltid utmanat mig att göra mitt absolut bästa. Och alltid försökt utmana mig att ta nästa steg, oavsett vad det handlat om.
Har han behandlat dig lika som dina bröder?
Nej, jag tror faktiskt att han har pushat mig hårdare i min känsla. Nu är inte mina bröder här att kunna försvara sig. Men det är min upplevelse att han har pushat mig. Eller så är det kanske jag som också har varit den som har nappat på det här att bli pushad. Ja. Så kan det också ha varit.
Precis, det kan ju vara personliga läggningar. Men det är ändå intressant, om man har tre brorsor, då är det ju...
Ja.
Ja. Ja. Jag brukar nämligen... jag brukar ju prata väldigt mycket barndom och bakgrund med alla mina gäster. Och det är ganska ofta som de här framgångsrika kvinnorna som jag träffar här har haft brorsor.
Mm.
Det kanske det är 50-50, men jag hade någon sån här tes i början att ofta var de med stora systrar och hade brorsor. Men du är inte stora syster, va?
Nej, jag är mitt emellan där.
Ja, okej. Okay. Då faller den tesen. Men de agerade lite jämställt här, sa du, föräldrarna.
Ja, det var alltid... Det var ingen skillnad mellan oss syskon. Skulle det... målas hus eller bytas däck på bilen eller skulle det... min storebror började plugga på Linköping till civilingenjör, och det var självklart att jag skulle bli civilingenjör. Det var liksom inte fråga om kanske vad jag själv ville, utan civilingenjör skulle jag bli, för det var pappa också. Det var tydligt.
Och mamma då, vad var hon då?
Min mamma, hon har haft konsultföretag inom organisationer eller andra organisationer. Hon är socionom i grunden, men egenföretagare. Så att det var väldigt, tror jag, centralt, både att de sinsemellan delade på allt som hade med hem som sagt och karriär att göra. Men också att jag och mina bröder, det har inte gjort någon skillnad riktigt mellan oss.
Mer än att han pushade dig lite
Han pushade mig lite extra kanske. Civilingenjör, det skulle jag bli. Men jag hade någon liten trots där i gymnasiet att jag ville inte gå natur. Men det läste jag in sen, ett sånt tekniskt basår. För att jag, när jag väl då hade kommit över min trots, då insåg jag att jag själv faktiskt också ville bli civilingenjör.
Vad tänkte du då? Vad drömde du om?
Att du skulle då bli? Drömde jag om att bli industridesigner. Det var min högsta dröm. Därför gick jag maskinteknik. Och sen hade jag mitt
första... Alltså nu måste jag bara, det är ju ganska roligt att man sitter här i Karriärpodden och liksom lyssnar på någon som ska, som drömde om att bli industridesigner och nu sitter som vd på Hemköp. Apropå liksom att det kan ta lite olika vägar.
Det kan ta lite olika vägar. Jag hade mitt första sommarjobb när jag gick på KTH på Sony Ericsson. De gjorde ju mobiltelefoner på den tiden. Där föll min dröm om industridesign, tyvärr. Jag hade ju någon bild av hur det var väldigt visionärt om man fick göra de stora penseldragen. Men verkligheten kom ikapp och det är såklart att man måste ju börja med det liksom lägst ner även där och designa en tryckknapp. Så då kände jag att då svängde jag. Och då började jag läsa egentligen, fortfarande, det är det som är det fina tycker jag med ingenjörsutbildningen, att den är väldigt bred. Så jag behövde egentligen bara skruva lite och så skruvade jag in mig mot logistik istället och industriell produktion.
Okej, så det är där. Så nu där, börjar jag ana någon.
Där tog
det väl. Liksom, den röda tråden kommer här nu.
Där började den röda tråden ta form. Det gjorde att jag mitt första jobb var på ABB. De har ett sånt management trainee-program. Det var 2004 gick jag ut. Det var ganska tufft att få jobb. Jag började faktiskt doktorera, eller så här forskningsassistent, i 3 månader tills jag insåg att det där var inte för mig. Och då samtidigt så fick jag jobbet som trainee på ABB. Inom logistikutveckling.
Varför var det inte för dig?
Jag var nog redo att börja jobba. Och det skulle jag nog säga liksom, överlag så är jag nog mer av en generalist än en specialist. Och när jag började då nosa på det här med forskning så insåg jag att det om något är att vara specialist. Så jag tror min styrka, egentligen när jag backade tillbaka, har varit att vara generalist. Min ingenjörsutbildning var bred. Jag gick gymnasiet och valde brett. Och jag har nog varit bred hela vägen. Och då var ju det här trainee-programmet.
Idag såklart också. Att ha den breda synen.
Absolut. Det har nog faktiskt, som du säger, varit en styrka. Att kunna få flera olika perspektiv. Sen behövs ju specialister. Annars har ju vi generalister inget att komma.
Nej, precis. Och ibland så kanske man måste nörda ner sig i något för att liksom komma dit också.
Ja, men verkligen. Ja, men så då började på ABB. Fantastiskt. Då fick man testa olika saker. Och sen fick man någonstans sin tjänst inom. Och då blev det inom logistikutveckling. Framförallt mot Kina.
Okej.
Ja. Och det var ju enormt spännande. Logistik är ju väldigt, väldigt roligt. Jag tycker om problemlösning. Jag tycker om just det här att titta någonstans uppifrån och ner. Börja de stora för att sen gå ner i det mindre. Och det tycker jag för mig är mycket logistik. Titta på de stora flödena för att sen förstå vad flaskhalsarna är och någonstans
lösa problemen.
Så där tror jag ihop fick jag väldigt...
Det har jag hört flera säga. Så här, att logistik, det är kul.
Ja, det är roligt. Det är mycket som är roligt, men det är roligt.
Ja, men liksom, det är säkert roligt. Men, och det är klart att det finns ju mycket logistik som man kanske inte tänker på som är logistik. Som resande och liksom, det är inte bara liksom förflytta från A till Ö.
Och jag tror logistik är mycket, tycker jag, av en systematik också. Som jag har nog haft väldigt mycket nytta av. Även när jag sen har gjort andra saker. Just det där att titta lite stort uppifrån ner, försöka hitta utmaningen och sen hur löser man ut dem. Följa upp, vad får man för resultat och sen justera egentligen.
Det är lite såhär matte över hela.
Det är mycket matte också över det. Kan vara.
Är det din bästa gren eller vad var det som var din bästa gren?
Nej, men jag skulle nog säga att jag har nog haft mycket hjälp av att jag är analytisk. Oavsett vilket jobb jag har gjort. Vi började prata hemköp. Det är också, jag börjar nog alltid i analysen faktiskt, oavsett vad jag har jobbat med. För att ganska, liksom, få upp bilden och förstå var är knutarna och vad är det för någonting. Vad är utmaningarna? Vad är trenderna och vad säger egentligen datan?
Mm.
Och utifrån det bygga någon typ av strategisk plan. Så det tror jag är...
Det är din
usp. Det är nog min grej.
Ja.
Ja. Jag gillar analys också. Jag är kanske lite nördig på det sättet.
Ja. Ja. Ja, men intressant också att man liksom kan tro att man ska börja i ett liksom supertekniskt och sen så komma på då. Minns du liksom att du så här valde strategiskt att nej men jag måste göra någonting som har mer med helheten att göra, eller?
Nej, men jag tror att hela min... jag tror jag fick upp den bilden just när jag bestämde att det inte var industridesign. Utan då började plugga liksom, kopplat till mer processflöden. Då förstod jag nog att ja, men det här är nog det jag tycker är väldigt roligt.
Mm.
Någonstans måla upp en karta, en bild för mig som bygger på insikter. Och sen ta fram tydliga mål, vart ska vi? Och sen börja jobba mot det. Och det kan man ju applicera på olika uppgifter egentligen.
Ja. Men det var logistiken då som ledde dig in på retail och dagligvaruhandeln.
Ja, för att alltså, dagligvaruhandeln är ju väldigt mycket varuflöden, ska jag säga. Vi är ju ändå en lågmarginal bransch som bygger på hög volym och effektivitet. Så på den banan kom jag in på ICA. På en avdelning som heter affärsanalys, som var nystartad när jag började. Vi var 30-tal personer som kom in externt allihopa. Och vi hade ett stort förändringsarbete som vi skulle stötta sortiment- och inköpsorganisationer med. Hur man skulle jobba med datadrivet, mer som internkonsulter var vi. Och jobbade olika typer av strategiska projekt. Så där kom jag in i dagligvaruhandeln. Jag har alltid älskat mat. Så vid sidan av familj så har mat varit väldigt centralt. Så att gå från motor och tryckknappar in till mat var ju för mig fantastiskt.
Just det. Stor passion för både teknik och mat läste jag. Det var den researchen jag kunde göra. Alltså det var ju bra, då har vi ringat in det då.
Det stämmer nog. Och kombinationen då är det som bäst. Det vill säga när det kommer till köksmaskiner är fantastiskt.
Ja.
Då har man ju teknik och mat i ett.
Ja, men vad kul. Var kommer det matintresset ifrån då?
Det tror jag kommer hemifrån. Min mamma lagar mycket mat. Och det har jag. Vi lagar mycket mat och äter mycket mat också. Kanske skulle äta lite mindre. Men,
ja, men vad härligt. Ledarskapet då? När kom det in i bilden?
Ledarskapet har nog varit med tydligt. Min första roll redan på ABB var projektledare. Och det fortsatte jag även med in på ICA. Mina första jobb där var projektlederi. Sen fick jag min första chefstjänst som analytikerchef på ICA. Och många gånger kan det ju faktiskt vara mer komplicerat att vara projektledare än att vara chef. När du ska leda ett team som inte rapporterar till dig. Då måste du jobba väldigt mycket med engagemang. Och det har jag nog tagit med mig också. Dels är jag är nog väldigt engagemangsdriven som person. Jag måste ha passion och liksom, engagemang kring det jag gör. Och det har jag. Och det har jag nog... har ju haft hela vägen från projektlederiet in i mina chefsroller. Men det är ju det som kanske är lite svårare med projektledare kontra chef. Att du ska ju vilja att folk ska lägga tiden på ditt projekt just.
Just det, då måste man öka den här liksom, engagemangsgraden.
Då måste det projekt vara dubbelt så roligt som alla andra projekt.
Ja. Och så har det varit för dig?
Ja, så har det nog varit. Jag har ju tyckt i alla fall.
Ja, precis. Hur frågar de alla medarbetare? Det ska vi inte fråga dem nu. Men vad kul att höra. Så att ledarskapet är någonting som har... Visste du från början att du skulle bli chef?
Eller? Nej, det visste jag inte alls. Utan dels så skulle jag nog säga att jag upptäckte ju i projektledarrollerna att... att jag hade att jag var duktig på att leda i projekt och då föddes också en stark liksom, önskan att vilja testa ett chefsjobb och försöka förstå, liksom, förstå hur kan det vara en av mina styrkor också. Den stora skillnaden tyckte jag från att bli chef från att vara projektledare, och det har jag också tagit med mig, det är ju att Som projektledare kan du springa ganska snabbt själv och få resultat. Men som chef, det spelar ingen roll hur snabbt du springer om du inte får med dig teamet.
Mm.
Och där handlar det mycket, mycket mer om hur får man fram starka team. Och hur får man fram det bästa av alla medarbetare och teammedlemmar.
Mm.
För att förflytta hela teamet framåt.
Mm.
Och det där är ju så häftigt.
Hur får man det då?
Ja, det finns nog inget facit. Men jag brukar försöka förstå mig på nummer ett. Vad har jag för styrkor och svagheter? Och vad har alla i teamet för styrkor och svagheter? Och sen vad brinner man för? Alla brinner inte för samma sak.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att få fram det där liksom, passionen hos alla.
Mm.
Och det kan ju vara helt olika. Vissa har passion för resultat, andra för jobbar man med det vi gör, att ta fram det härligaste sortimentet kan någon brinna för. En annan vill nå någonting annat. Så att förstå just vad är allas drivkrafter och passioner. Och sen förstå kompetenserna.
Och få det att klicka på något sätt.
Få det att liksom klicka och gå åt ett samma håll.
Mm. Ja, det låter som bra nycklar där. Vad är din egen drivkraft då?
Min drivkraft är... Jag är ju en resultat-junkie.
Okej,
ska jag säga.
Ja.
Det här att kunna vara någonstans. Dra upp ett mål. Det kan vara en vecka senare eller två år senare. Och se att man har gjort en förflyttning. Och att det ger ett resultat, då är jag på topp.
Mm. Och när du säger topp så är det någonting som jag brukar ägna mig lite åt också. Att försöka hitta, liksom, vad har dina toppar och dalar varit i livet? Mm. Och vad är det som, för det är ofta det som formar oss ganska mycket som människor. Förutom det vi har med oss från början så att säga, och de här tidiga åren. Men du som kanske har tittat lite på dig själv, vad hittar du för någonting då? Vad är det för någonting som har varit mest formande för dig kring både toppar och dalar?
Ja. Jag upplever att jag har haft många toppar. Jag tror nog att jag är en person som ofta ser liksom glaset som halvfullt.
Mm.
Det betyder inte att det alltid har varit lätt. Men jag har nog ganska snabbt funnit mig i när det har varit tufft. Försökt vända det och bli konstruktiv och sen börja hitta en ny riktning och kraften i det. Och också skulle jag säga, och det ser jag som en styrka, jag har varit duktig på att be om hjälp.
Mm.
Jag har haft några, dels har man ju mindre dalar, men jag upplever att jag kanske haft två lite större dalar. Den första sån här dalen som jag tyckte kändes var väldigt, väldigt tung, det var när jag fick mitt första större jobb, var som affärsområdeschef för de koloniala inköpen och sortimenten på ICA.
Mm.
Jag var mammaledig och skulle komma tillbaka och då skulle jag börja det här jobbet. Det är ett 20-tal medarbetare och ett resultatansvar på dryga 30 miljarder var det på den tiden.
Mm.
Så det var ett jätteuppdrag från det jag gick från. En månad in så hade i princip hela mitt team sagt upp sig. Och då var jag ordentligt knäckt, ska jag säga. Dels mycket tankar, var det riktat mot mig? Var det att de inte, liksom, att de inte fick jobbet? Eller var det mig de inte ville jobba med? Det var tungt. Det var också tungt att stå med hela det här ansvaret. Och det kan man inte göra själv.
Nej.
Och då bad jag, tog jag en kväll. Den här kvällarna sista sa upp sig. Gick jag hem, grät en skvätt och sen så bad jag min kollega om hjälp. Och sen gjorde jag en plan och så liksom kavlade upp armarna och så körde vi liksom. Och det blev ju jättebra till slut.
Wow.
Fick in ett jättefint team, ett grymt team. Och vi vände och tog marknadsandelar och gjorde en riktigt, riktigt bra resa i det jobbet.
Mm.
Så att det där, liksom, nästa gång när jag har haft det tufft har jag försökt titta tillbaka till det där och säga att det kom ju någonting bra av det där.
Mm, precis.
Och försöka
alla dalar till. Blir oftast toppar också på något konstigt sätt. Alltså,
ja.
Eller inte alla, men det är ändå så att man kan se det från två sidor.
Ja.
Efterhand i alla fall.
Mm. Och så lite försöka tänka så. Men det var riktigt tufft tyckte jag.
Men vad var det som hade hänt då? Varför stack de bara? Fick du något svar på det?
Nej, det fick jag inte. Jag tror att det var flera i det teamet som ville ha det fina jobbet.
Mm.
Och sen fick de istället, de alla gick till nya jättefina jobb.
Mm.
Så de fick inte det, och de fick istället väldigt många nya andra fina uppdrag. Så de fick ju jättefina, och då landade jag ut. Jag väljer att hoppas att det inte var kopplat till mig som person.
Men då hade du precis varit hemma, eller?
Ja, jag hade varit hemma med mitt tredje barn.
Just det. Ja, där har vi en topp som blev en... Eller vänta, en dal som blev en topp.
Ja, det blev ju det. Men det var ju tufft där några... Det var ju något halvår som var rätt tufft. Den andra, då ska man säga dalen, det var kanske samma tema. Det var ju... jag började mitt uppdrag på Hemköp 21 februari 2020. Så där glad och energisk.
Precis innan.
Och sen efter 3 veckor så blev det ju en pandemi. Och vi har ju många stora butiker i centrumlägen där vi tappade väldigt mycket omsättning. Samtidigt som vi hade väldigt hög omsättning i bostadsnära butiker. Vi hade, det var ju aldrig frågan om att våra butiksmedarbetare kunde jobba hemifrån. Alltså jobba digitalt. Så att vi hade, jag kände ett enormt ansvar för våra medarbetares säkerhet, våra kunders säkerhet. Och alla tittade på mig 3 veckor in. Vad gör vi nu? Och jag tänkte först, vad gör vi nu? Och landade att någonstans, det finns ju inte något facit. Så att vi tillsammans fick ju ta fram vår plan och vad vi trodde på.
Och ni var ju så här mitt i det här toapappers...
Bunkringen
och allting. Som, ja. Det var ju mycket.
Men det var också väldigt tufft. Men lika så där tog jag hjälp av mina kollegor. Rent, då var det inte så mycket praktisk hjälp. Nej. Utan mer just det här att våga visa att man är svag kanske. Våga fråga om deras erfarenheter, hur de resonerar. Och det tror jag har varit... det är någonting som jag, ja, men som jag är stolt över faktiskt. Att jag inte är ganska prestigelös.
Och det där är ju bra då, ingå i en koncern som har många kloka kollegor i samma bransch, är det ju faktiskt.
Verkligen.
Det är ju en grej som kanske många undrar över. Tror du inte det? Jag tänker på det själv. Vi pratade om det här nu, att vi har ju både Willys och Hemköp och ICA här. Men att då är liksom Willys och Hemköp är ju ändå, det är ju samma koncern och så. Den här interna, blir det ibland konstigt eller?
Nej, vi har väldigt... vi har ju ganska vattentätt mellan oss utifrån...
lite olika profiler såklart.
Ja,
men det är då samma målgrupp på något
och
sätt.
Och sen jobbar vi ju väldigt tätt med Dagab, båda parterna, alltså bakåt i värdekedjan. Men det du säger, lyxen är ju att man har kollegor, som det inte handlar om det kommersiella just, där vi har ganska vattentätt mellan oss, så kan det ju handla om ja, men som det var under pandemin, som svåra frågeställningar, ledarskapet, sådana delar, där det är en fantastisk styrka att ha kollegor som sitter i samma situation. Och man, och där har jag haft förmånen att ha väldigt seniora kollegor, som är också väldigt generösa kollegor, ska jag säga.
Ja, men det är ju fantastiskt, det kan jag tänka mig. Och det måste väl gälla samma sak, tänker jag, på era. För du, visst är det så att butikerna är delvis också egenföretagare, franchisetagare hos dig.
Ja.
Och det är likadant där då, att man, så att säga, man är inte ensam så här, som har en butik som inte, och inte kan fråga någon då om man behöver hjälp, så att säga.
Nej, utan vi har ju, som du precis beskrev, vi har egenägda butiker och vi har franchisetagare. Och det är ju fantastiskt hur vi kan liksom byta erfarenheter mellan varandra och på så sätt hitta någonstans guldkornen som finns överallt. Och sen försöker vi centralt hjälpa till att skala upp de här till större initiativ, så att vi kan få en större skala i de guldkorn som finns. Och det kan handla om kompetens, det kan handla om reella försäljningsdrivande åtgärder etc.
Men fördelen med att kroka arm helt enkelt.
Verkligen, verkligen.
Men du, vad är det mer då som har varit för stunder som har varit tufft för dig?
Nej, men jag tycker väl att, och det kommer och går, liksom tron att tro på sig själv, att våga ta det där lite större uppdraget, klara det, fixa det där verkligen, eller är det där verkligen mer än vad jag klarar, och någonstans våga landa i att det värsta som kan hända är att man misslyckas, och det är inte så farligt egentligen att misslyckas. De flesta misslyckandena lär man sig kanske någonting ifrån eller kan ta sig ifrån. Och,
har det varit några stunder i livet som har...
Ja, men det har ju varit många gånger man har misslyckats och det har blivit väldigt goda lärdomar. Och jag hade det är också en sån grej som jag verkligen har tagit med mig. Jag gjorde bort mig en gång och hade en chef som jag var väldigt tydlig med att berätta, oj, det här har hänt. Ja, vad kostade det då? Ja, men det kostade så här. Jaha, var inte mer. Ja, men då ser vi det som en lärdom.
Mm.
Och det var ändå rätt mycket pengar det kostade. Och det fick jag som en väldigt stor respekt för den personen. Och det har jag tagit med mig. Att man måste våga göra misstag. Annars har man ju inte maxat sig själv. Man har inte liksom tagit och utmanat sig själv till max.
Nej, så är det ju.
Och då går inte alltid rätt. Så det där skulle jag nog... skicka med till mig själv lite mer, att man ska våga tro på sig mer, och det är inte hela världen om man misslyckas någon gång då.
Nej, så är det ju. Vad hittar vi mer för nycklar när du ska göra din egen analys här? Varför har jag blivit den jag är?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror att det finns flera delar. Dels så, som jag var inne på, jag är lite av en resultat-junkie. Mm. Så att jag behöver ju hitta uppdrag där jag kan tydligt mäta resultat. Det är en viktig del för mig. Jag är nog ganska driven och gillar att utmana och tänka. Och det kanske inte alltid jag själv som är den som tänker nytt, utan att utmana andra att nu behöver vi tänka nytt. Jag tycker att jag triggas av det här att, men har vi alltid gjort det på det här sättet? Vad händer om man gör det på det här sättet, på ett annat sätt istället? Vad får vi ut för resultat då? Så att, det är någonting som jag tror varför jag hamnat där jag är också. Jag är lite, inte längre, vilket är väldigt roligt, men jag var en ganska udda fågel som civilingenjör i vår bransch. När jag började i vår bransch 2006.
Mm.
2006 började jag. Mm. Det var inte många civilingenjörer inom dagligvaruhandeln då. Vi var några stycken. Nu är vi ju många.
Kanske inte så många kvinnor heller som var civilingenjörer från början.
Nej,
i alla fall.
Nej. Men nu är det ju faktiskt, vilket är väldigt... Och det tror jag också varför jag är där, liksom där jag är. Att kunna känna att komma med ett annat perspektiv. Jag tror väl mycket på... Det är ju klassiskt liksom, att vill man ha ett annat resultat, då kan man ju inte fortsätta göra det på samma sätt som man alltid har gjort. Då måste man ju också göra saker på ett annat sätt. Och att komma in med ett lite annat perspektiv. Jag brinner för... Jag är inne lite på kring analys och data. Ha ett lite mer liksom, ja, kanske ingenjörsaktigt. Och vad menar jag med det? Jo, men mer matematiskt, mer liksom problemlösa perspektiv. Ihop med den gedigna kompetensen som redan fanns inom dagligvaruhandeln. Det är liksom när man mixar de här kompetenserna som det händer
som
någonting
det bra,
häftigt.
Ja, det skulle inte funka om man bara satt
och nej, det hade liksom ju inte analyserat. Funkat alls.
Nej. Och jag tänker också en tredje viktig nyckel är ju just ledarskapet och den liksom kultur man skapar med sitt engagemang.
Ja, så jag tror den, som du säger, att få in en till pusselbit i en kontext har för mig, tror jag, gjort att jag också har kunnat skapa lite andra resultat än vad man hade gjort innan. Och ja, det tror jag är nyckeln till varför jag är där jag är också. Och varför jag också är kvar i branschen. För att det händer nu, ja, men nu är det jättemycket, som du säger, nu bygger hela vår bransch på dataanalys.
AI, helt rätt på
machine
det
learning,
ja.
Men nu är jag ju omsprungen för flera år sedan. Så att så är det ju, vilket är jätteroligt.
Men om man skulle ha frågat någon av dina lärare eller någon annan som såg dig i unga år, om vad de skulle de ha gissat det här då? Att du sitter som vd på en stor organisation?
Jag vet inte. Jag har nog alltid varit ganska driven. Jag var duktig i skolan. Jag var jättedriven i att få bra betyg. Jag var driven även på högskolan. Jag har alltid varit den som ställer massa frågor. Det har också varit något som jag tror kanske har gör mig lite udda fågel, att jag alltid ställer massa frågor. Och först, jag tror i skolan var det slogs av. Det var många som, jag minns det väl, på KTH när vi fick först, då satte man upp tentaresultaten på dörrarna så alla skulle se.
Mm.
Och då vet jag hur mina nya kompisar, va, du fick ju jättebra på det här provet. Ja, varför skulle jag inte få det? Ja, men du ställer så mycket frågor. Okay.
Det var kanske därför du fick bra.
Ja, att jag ställer inte frågor för att jag inte kan. Jag ställer frågor för att jag vill förstå mer. Liksom. Så det tror jag är något som faktiskt är centralt kring mig som person också.
Mm.
Om man inte känner mig kanske man kan känna sig bara frågasatt. Men alltså, jag ofta ställer frågor för att jag vill förstå.
Mm.
Och sen över tid kunna utmana.
Okej, så det är många som kan, menar du, missförstå det där?
Jag tror det ibland, sett första möte, att man kanske känner sig ifrågasatt snarare än att det faktiskt är att jag vill förstå. Och liksom, över tid så vill man ju också kunna utmana folk i sin omgivning, och då behöver man ju förstå även områden som man kanske historiskt inte kan.
Ja, just det. Ja, vad spännande. Men vad brottas du med då?
Mycket. rent personligt så brottas jag med det här engagemanget jag har och passionen. Baksidan av det är ju att jag har ett temperament. och det brottas jag med. Jag tycker att det har varit en lärdom för mig att i den rollen jag har nu, i början hängde inte det riktigt med i mitt huvud, att jag, nu är jag inte bara Simon, nu är jag också vd för Hemköp. Då kan jag kanske inte brusa upp på det sättet som jag hade kunnat gjort i tidigare roller. Mm. Så det har varit en vi pratar dalar, det har varit en tuff resa för mig att förstå mig på hur jag ska hantera mitt temperament.
Mm.
Och jag tycker jag har fått väldigt mycket bra verktyg i det.
Mm.
Så det brottas jag med.
Ja.
För att jag vill inte heller bli...
Det låter ganska härligt tycker jag. Det är också kanske lätt att läsa dig då. Men det är klart att det kanske inte går i alla lägen då.
Nej, men det är ju fördelarna. Det är lätt. Mm. Man behöver inte gissa vad man har mig. Nej. Så. Nej. Men nackdelen, och den är ingen rolig. Den är inget jag är stolt över alls faktiskt. Att jag kan bli arg liksom. Det är inte så roligt för min omgivning. Så är det.
Hur är Simon hemma då, undrar man?
Mm. Likadan.
Ja, vad härligt att det är det. Att det inte är två olika personligheter. Det är egentligen en ganska korkad fråga det där. Vem är du privat liksom? Ja, men det är ju sällan man är två olika individer. Ja. Det är bara det att man kanske... Om man nu har... Jag är också en helt levrad person. Och när man har mycket känslor... Det är klart att det är lättare att de pyser ut hemma på något sätt. För då är inte de där skyddsreglagen på. Nej. Liksom. Men
på det temat, det är något jag brottas med, att inte i alla situationer vara mitt fulla register.
Nej, men precis. Nej. Jag kan bli lite triggad av den här diskussionen faktiskt, för att det blir ju heller... Jag har liksom fått höra sen jag var liten att, Eva, du måste lägga band på dig.
Mm.
Det är ju inte så kul. Och behöva liksom göra om sig själv lite då ju. Har du också fått höra det? Eller liksom...
Nu tycker jag så här, där jag har varit nu, liksom det här som jag har brottats med kanske, och det var, jag tyckte nog kanske att det var mitt första år där, det var klokt att jag inte behöver tänka på hur uttrycker mig, hur agerar jag när jag har helt andra ögon på mig än vad jag hade i tidigare roller. Däremot så minns jag väldigt mycket, jag hade en chef ganska tidigt som sa till mig att i utvecklingssamtal att jag skulle vara lite mindre färgstark. Mm. Och det var ju samma tema som du beskrev. Och det begränsade mig väldigt mycket tills jag fick en annan chef efter. Som också, vi var likadana på det sättet. Och det var väldigt skönt. Och jag tror att det fick ut mycket mer av min potential.
Mm.
Att faktiskt inte behöva... Jag tycker inte det jag gör nu begränsar mig, vill jag vara tydlig och säga.
Nej.
Men när jag var så ung... Och jag inte riktigt förstod vad var det som var färgstarkt och inte. Mm. Då blev jag istället, försökte jag dra tillbaka mig.
Mm.
Så det där tror man ska tänka på. Men
det där är också, jag tycker det var en intressant grej att prata om. Därför att jag tror att vi, det är klart att man mognar ju och liksom lär sig hantera sig själv då på olika sätt. Men jag tror ju att om vi är kvinnor som är lite mer uttrycksfulla i både... kanske ilska och andra emotioner, så är det lättare att säga att man ska boxa in sig till en tjej än till en kille.
Mm.
Tror du att det stämmer?
Ja, det tror jag absolut.
Att vi liksom blir lite så här, nej, du får inte liksom låta för mycket. Och för då blir man lätt liksom bitch eller något annat. Och det
intressanta var att det var faktiskt en kvinnlig chef.
Mm. Ja.
Den andra chefen fick vara en man. Som verkligen, nej liksom, kom igen nu Simon. Så här, ja, det där är baksidan av att ha ett starkt engagemang. Liksom. Det där, det får vi hantera. Mm. Men det som jag tror är viktigt i min roll nu är att nu har jag ju en annan roll. Då kan jag inte, då måste man tänka mer på hur man, och det tycker jag är helt rätt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag kan inte vara mitt fulla register.
Nej.
Alla 24 timmar om dygnet. Så att det var bra, och jag har fått väldigt bra... Nej, men det här att bara känna av i kroppen. Och känner jag det där, komma, andas. Andas. Och så blir det mycket bättre, det som kommer ur.
Det är bra verktyg att ha. Jag håller med dig.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är ju också det här med hur man som ledare har formats. Jag tänker på förebilder och mentorer och sånt där. Har du fått mycket backning generellt sett under din ledarskapsresa?
Jag har nog själv hittat förebilder. Jag hade, det var en väldigt duktig chef, hög chef på ABB när jag började där, som hade enormt mycket härlig energi. Det tog jag med mig apropå att sitt fulla register. Att har man den energin, det är ju inget jag hittar på. Att det är en styrka att kunna visa den. Jag tyckte det har jag tagit med mig. Det gav mycket energi, kanske inte var så liksom stereotypt. Men jag som medarbetare tyckte det var jättehärligt då. Och då tänker jag att det tar med mig. Så det var en sån där förebild jag hade. Och sen har jag haft förmånen att ha väldigt, väldigt mycket duktiga chefer. Som alla i sina delar har varit förebilder för mig.
Och är du själv också mentor eller förebild? Eller förebild är du ju såklart.
Men, det
men har du varit mentor och sådär själv?
Ja, jag har varit mentor. Inte just nu, men jag var det förra året, var jag mentor. Till en jätteduktig.
Du nämnde ju också för mig att det här med jämställdhet har funnits med dig ganska naturligt från början. Då låter det som föräldrarna som hade delat på sysslorna hemma och gett er en jämställd uppfostran. Men sen att det vaknade till liv lite när du började på KTH där, att du förstod.
Ja. Nej, men då förstod jag någonstans, jag kanske hade levt i lite skyddad värld, vilket man gör och ska göra som barn tycker jag. Men att det var så tydligt att det var, på den tiden var det inte alls särskilt mycket kvinnor som pluggade till civilingenjörer. Så det var ju en tydlig del nummer ett. Och sen blev det ju tydligare och tydligare. Då började man också titta på näringslivet och förstod att okej, det kanske inte ser helt jämställd ut i näringslivet. Oavsett egentligen både kön, men etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. Man har olika förutsättningar kanske. Och det tycker jag har ju varit en viktig fråga för mig, hur man jobbar med mångfald utifrån alla perspektiv.
Ni är ju duktiga på det inom Axfood och Axel Jonsson-koncernen.
Ja.
Totalt sett. Men vad är din liksom syn på jämställdhet? Ska vi toucha vid den lite?
Ja. Nej, men och den tror jag är... Den är faktiskt rakt... Den är inget altruistiskt i den tyvärr. Utan den är nog kopplat till mitt resultatdriv. Att... Jag har bara erfarenhet, och jag vet att forskning också säger det, men att har man mångfald i team så får man ju bättre resultat. Man får in mer perspektiv, man blir mer innovativ, man får högre teameffektivitet etc. Så för mig har ju den varit en kan man säga, en väg till att nå högre affärsvärde, ska jag säga. Och sen kan jag säga rent personligt för mig så har det ju varit självklart att alla ska ha samma förutsättningar om man har samma kompetens. Det är något, där kommer ju någon, tycker jag, en väldigt stark värdering hos mig. Att,
men hur har det varit för dig då? Sen när du kom ut från KTH? För du har ju agerat i en del mansdominerade miljöer då.
Ja, jag har nog haft fördel att vara i bolag där man har... Om man har inte varit kanske alla gånger så jämställd, men man har haft en väldigt stark drivkraft att bli det. Det har varit bolag som har varit duktiga på att identifiera och lyfta och utveckla medarbetare som vill utvecklas. Så på så sätt så har jag nog haft tur att befunnit mig i sådana kontexter.
Men hur har det varit för dig då, liksom personligt?
Ja, eller jag vill faktiskt säga, jag vet inte om det har med tur att göra, kan jag säga. För mig är det en så stark värdering. Jag hade nog inte funkat i ett bolag som inte har så tydliga värderingar kopplat till jämställdhet och mångfald. Faktiskt. Nej. Jag hade nog inte...
gillat läget helt enkelt.
Nej. Så är det.
Men hur har det varit för dig personligen då? Jag tänker på dina egna erfarenheter som kvinna i de här sammanhangen.
Ja, men jag har nog inte mötts... Som medarbetare och chef har jag inte mötts av... så mycket där jag liksom upplevt att det har varit vad ska man säga,
att du inte har blivit respekterad
så. Sen har jag haft det i kundrelationer, jag har haft det i leverantörsrelationer där jag har känt det. Och då blir jag väldigt arg, kan jag säga.
Då kommer känslorna fram.
Då kommer känslorna fram.
Det är bra. Ja. Det är bra. Men ja, och privat då, tre barn och
ja. Tre och barn och gift.
Ja.
Två pojkar och en flicka. Och jag tror starkt, precis som man säger, att barn gör som man gör, inte vad man säger. Så det är ju viktigt för både mig och min man kring jämställdhet. Och vi tänker väl att det bästa sättet är ju att leva det. Det spelar ingen roll vad man säger eller hur man pratar, utan det är ju hur man är. På så sätt hoppas jag skicka med i alla fall den grunden för dem, att det är de själva som behöver sätta liksom förväntningarna och vad de vill göra när de är stora. Det är ingen annan som ska sätta det.
Nej, precis. Och du har jobbat mycket. Och vad gör din man?
Min man är sjuksköterska. Jobbar inom beroendevård med unga vuxna.
Och hur har ni liksom, har ni klarat det där fiffiga som din mamma och pappa gjorde också med att dela på bördan?
Ja, jag... man ska ju vara ärlig här. Jag har nog kommit lite lindriga undan, ska jag säga.
Ja.
Min man...
han kan väl få lite cred här nu då?
Ja, han är ju fantastisk och tar väldigt mycket hemma. Så är det. Jag tror att det är viktigt just att visa och leva de värderingar man vill att barnen ska uppfatta. Och jag kan många gånger, på samma sätt som jag tycker jag har haft tur, eller vad man ska kalla det, utifrån att jag har blivit utmanad och fått utvecklas och göra det jag vill på jobbet, så kan jag många gånger på min privata front ibland möta och bli ganska frustrerad att det inte finns samma förståelse, att jag inte hämtar barnen i skolan varje dag, eller att jag är den som gör picknick till utflykter, utan att det faktiskt är min man som gör det. Och det är oftast, skulle jag säga, oftast andra, tyvärr kvinnor som fäller sådana kommentarer. Och det tycker jag är väldigt synd, för att alla måste ju göra...
Menar att det är så fortfarande?
Liksom? Ja, och det tycker jag är synd. För alla måste göra och skapa sina familjerelationer som funkar för sig.
Mm.
Och vi, för oss funkar det jättebra som vi gör. Och då tror jag att man måste nog peppa varandra lite mer det. Mm. I att, ska man ha...
Är det äldre kvinnor eller är det både och som fäller de här kommentarerna?
Det är inte äldre kvinnor, det är jämngamla kvinnor. Och jag tror att det där är ju jätteviktigt. Jag tror att det är omänskligt att ha sådana jobb som jag har. Hämta och lämna på dagis, göra picknick och sköta hela hemmet. Utan då måste man dela på det.
Mm.
Det säger sig självt, tycker jag.
Det är så självklart. Jag blir så upprörd av det här, för det är ju verkligen så här, har vi inte kommit längre? Är ju min, för okej, när jag var... Jag är ju några år äldre än vad du är, och då fanns det ju. Och då fanns det också medärvt i, känner jag, ifrån vad min mamma sa var det rätta. Liksom, som jag själv, alltså jag var ju själv dömande mot mig själv.
Mm.
Kan du känna så också?
Mm, absolut. Och du frågade på ett annat tema, vad brottas jag med? Och det gör jag till och från. Gör jag rätt? Är jag tillräckligt mycket med barnen? Vad kommer de säga när de blir vuxna?
Och så gå i terapi för?
Exakt. Och då försöker jag landa ut det. Nej, men jag måste ju ändå tro att jag lever för att jag vill vara en förebild för dem. Oavsett vad de vill göra för val, så vill jag kunna visa det. Och då måste man ju hjälpas åt. Så det där försöker jag lära mig brott. Det är så, självklart det du beskriver stundtals, så brottas jag ju också med det.
Ja, nej,
vilket
men det...
egentligen är helt obefogat.
Ja, för det, de har det är ju en fantastisk på något sätt.
Pappa som är där.
Ja, exakt. Det är väl huvudsaken att det finns någon som är där. Liksom. Det spelar väl ingen roll vem av dem det är.
Mm.
Men det är ganska intressant när man börjar rannsaka sig själv också. Att det, för jag har kommit på det på äldre dagar. Att okej, det var säkert många i min omgivning och min mamma och andra som hade synpunkter på hur mycket jag jobbade och sådär. Det är fortfarande folk som har synpunkter på att jag jobbar för mycket. Men att jag liksom själv också la någon form av skuld.
Mm.
Helt i onödan.
Ja.
Ja, men vi får sluta upp med det där.
Ja, nej, men verkligen. Både känna själv och verkligen inte kommentera till andra.
Nej, precis.
För någonstans ska vi uppnå jämställdhet. Det är ju inte så att man bara... får ett uppdrag, utan man måste ju, man har ju ganska höga krav på sig, både man ställer på sig själv och faktiskt sin omgivning, att man ska leverera, och det kräver ju att man gör ett jobb.
Ja,
det kommer inte sina timmar, det kommer inte av sig själv.
Nej, liksom. det är ju verkligen inte så. Och du, apropå ledarskap då, så har jag ju en fråga som kommer ifrån min samarbetspartner som de skickar med till alla mina gäster.
Mm.
Och det är ju lite så här på temat hållbarhet är det, för att de är uppfyllda av det.
Mm.
Och därför så skickar de med vad du ser som hållbart ledarskap och vad du tycker är viktigaste en ledare eller du behöver göra för att det ska bli hållbart ledarskap.
Mm. Jag tänker att när jag tänker på hållbart ledarskap så tänker jag att det är två olika saker, två perspektiv. Det ena perspektivet är ju utifrån hållbar arbetsplats. Och då tycker jag mångfald och inkluderingsarbetet är enormt viktigt. Att jobba aktivt med att få in mångfald utifrån kön, etnicitet, ålder, kompetenser etc.
Mm.
Och sen inkludering såklart, att man också är inkluderad. Den andra delen kring hållbart ledarskap, och det vet jag inte alls om det är det de menar, men när jag vill lägga värderingen, då är det hur håller jag som ledare?
Mm.
Det är ju lika viktigt att du som chef håller över tid om du ska göra ett bra jobb för ditt team. Och då måste man ta hand om sig. Man måste hitta återhämtning. Man måste prioritera. Man måste tänka på att man sover. Man måste röra på sig och man måste äta bra.
Mm.
För att annars håller man nog inte över tid, tror jag heller.
Nej, bra där. Du benade ut det. Vi får lite olika svar varje gång, men de är lite på samma tema såklart. Men det är viktigt att kanske reflektera lite över det emellanåt. Både som ledare och organisation.
Mm.
Och det var ganska intressant. Jag ställde den här frågan till Judith Goff som var här. Storbritanniens ambassadör var ju här. Och hon var så här, de hade inte pratat om det här begreppet överhuvudtaget. Nej. Så hon hade ganska svårt att relatera till det. Hon förstod ju grejen, men de använder inte den vokabulären.
Nej, intressant.
Ja, visst var det? Ja. Så det är en svensk grej som vi håller på och pratar väldigt mycket om. Och jag bidrar till den, och även Volkswagen. Men du, vi ska gå vidare. Och jag tänker så här nu, låt säga att det sitter, vi har ju en ganska bred lyssnarskara, Karriärpodden, man kan vara väldigt många olika åldrar. Och på olika ställen i karriären, en del i början och en del mitt i den. Men vad är det för någonting som du kan se som har varit så här viktiga nycklar för dig? För att du är den där du är idag.
Mm.
Om vi ska säga så här, pay it forward.
Det finns, jag har haft duktiga chefer, som jag har sagt det flera gånger, som har genuint velat att man ska lyckas och också utmanat och lyft mig. Det är ju tror jag. Om man inte har en chef som genuint vill att man ska lyckas och vill lyfta en, så har man väldigt svårt, tror jag, att lyckas.
Det är många som har trott på dig.
Ja, många som har trott på mig. Och kanske utmanat mig mer än vad jag själv har vågat. Ibland måste man få den där lilla knuffen att våga ta det där steget. Du borde söka det där jobbet, eller du borde ta det, jag ser att du ska ha det här uppdraget eller uppgiften. Att, ja, men kan jag det? Självklart, det är klart ska jag det liksom. Så det har varit centralt. Sen tror jag också en del att jag har nog varit duktig på att också lyfta fram, tidigt tydliggöra för min omgivning vad är resan jag vill göra. Få en typ av buy-in på att, ja, men det låter klokt. Och sen tydligt liksom under resan visa på stegen vi tar. Så att man har med sin omgivning på både resan och också stegen man tar framåt. För att också kunna känna förflyttningen. Den är viktig för mig att kunna känna mitt engagemang, att jag ser förflyttningen. Men den är minst lika viktig för omgivningen att faktiskt få fira lite och känna att vi rör oss ju faktiskt framåt.
Så fira framgångar.
Ja, jag tror som den här resan som kanske är jättefantastisk att vi får uppmärksamhet på Hemköp nu. Den har ju inte gått på ett steg, det har ju varit flera steg. Och ska man göra en längre resa så måste man under resan också få se förflyttningarna. Men det tror jag också är en del i att omgivningen har sett förflyttningen. Och det kanske gör också att man får möjlighet att göra sin resa, apropå vad har varit förutsättningar. Ja. Så det tror jag är delar som har varit viktiga för mig.
Det låter ju, det är kul att du knöt an till det som vi började prata om. För det är ju precis det jag tänkte på det. Att det där att liksom både jobba med långsiktighet och de här korta delmålen. Det är lite så här projekt över det, eller hur? Fast det är ett projekt som aldrig tar slut.
Sen tror jag, så där, jag tänker på temat leva som man lär. För mig har det varit väldigt viktigt att få visa, apropå det här att visa resan. Jag har haft chefer som inte har varit den som liksom har tagit åt sig äran åt mitt jobb, utan faktiskt lyft det jag har gjort. Och det försöker jag, apropå pay it forward. Hur ser jag till att lyfta vad andra gör? Det är för mig en jättestark värdering.
Så att vara schysst i det här.
Liksom. Att visa på vem som har gjort vad och att de ska få ta åt sig äran. Så att den här resan vi gör, den är ju, det är ju en team
effort.
Ett team effort.
Du Simon, om man skulle sammanfatta så brukar jag försöka få mina gäster att sätta sig i att de är typ 20 igen.
Det är ju.
vad hade du behövt höra då, som du vet nu? Tror du hade något bra att få höra? Som har tagit lite längre tid att komma på?
Nej, men man hade nog kanske behövt höra lite mer kring, och det behöver man ju hela tiden, skulle jag säga, att tro på sig själv mer.
Att du kunde ha trott Ännu mer på dig själv.
Ja.
Mm. För det gör det du nu.
För det är ju det som är skönt med att bli lite äldre. Mm. Mm. Att våga tro på den där riktningen. Eller det där, ja men du kan ju faktiskt det här nu.
Mm. Det är väldigt skönt, eller hur?
Mm, väldigt skönt. Och det hade man ju kanske... Hade ju varit skönt när man var 20.
Ja, eller hur? Och få känna den känslan. Ja.
Sen kanske man, det hör till, man kanske inte ska känna det när man är 20.
Nej, precis. Ja, men vad härligt att ha dig här. Är det någonting som du känner så här, det där frågar hon inte. Det där hade jag velat prata om.
Åh, vilken bra fråga. Nej, men jag tror, vi pratade om mycket, men jag tror, vi pratade ledarskap och någonstans... Vikten av att hitta rätt team omkring sig. Och den där insikten att i mitt första chefsjobb man sprang till sin insats att men jag har inte teamet med mig och hur får man med sig? Och det är ju nog också varför jag är där jag är. Att jag tror att det är min absolut största styrka att förstå mig på vad utmaningen är. Och förstå mig på vilka kompetenser jag behöver för att ta mig dit. Och då rekrytera in rätt gäng. För att kunna ta oss dit.
Mm.
Det tror jag är en jättecentral del i allt ledarskap och möjlighet att, liksom, att lyckas. Att man klarar, man måste ha riktigt starkt gäng omkring sig. Mm. Och antingen så har man redan det eller så behöver man utvecklas åt det hållet. Eller så behöver man ibland få in lite nya ögon.
Mm.
Så det tror jag, det är någonting som också jag brinner för väldigt mycket. Och då kommer mångfaldsperspektivet in. Vill man göra det lätt för sig på kort sikt så ska man ta in folk som är väldigt lika en själv.
Mm.
Det är ganska tråkigt över tid. Så att jag brukar försöka få in folk som är ganska... Att vi är olika och vi kompletterar varandra. Och det gör ju att det blir lite liksom skavigt i början.
Mm.
Men när det där funkar sen, då blir det någonting liksom magiskt som sker.
Mm.
Man får upp en helt annan dialog, helt andra diskussioner. Och man tar sig framåt på ett helt magiskt sätt, ska jag säga.
Mm.
Så det tycker jag ändå är någonting som jag skulle vilja understryka. Och apropå min passion och vad... Alltså när det där, om resultatet är det ena så är det där andra. När man får ett gäng med olika kompetenser att helt plötsligt det där bubblar liksom då.
Mm. Och nu fick då jag upp en ja, men det är jättebra summering och avslut, för att jag fick upp en bild nu av typ en symfoniorkester. Mm. Jag brukar ha den ibland i ledarskapssammanhang för jag tycker det är så bra, och även i personlig utveckling. Nej, men om man tänker sig att man liksom har de här olika liksom, att det blir ju inget bra om de spelar samtidigt utan noter liksom.
Nej.
Men hur fint det blir om de lirar ihop liksom.
Ja.
Och det är det du beskriver.
Ja, verkligen.
Ja. Jag hjälpte dig lite med bild här.
Tack.
Ja, tack snälla Simon.
Tack själv.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Simon Margolis. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. 3 av 4 kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det där stämmer in på dig? Och om du vill dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Och se till att följa oss i sociala medier och prenumerera på podden. Och dela gärna det här avsnittet av podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.